Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Men det är som att inget handlar längre om att framställa sig själv på bästa sätt, utan det är mer som att man bara ska komma och vara såhär, så här är jag.
Snälla, acceptera mig oavsett.
Ja, precis.
Din kom du låg med min.
Oavsett hur äcklig jag är så ska, nej.
Tänk på
jag förtjänar att bli älskad på grund av någon slags inre kärna av mänsklighet.
Man bara, jag är teorin. Kan du begära det efter 22 B-kursen i konstvetenskap? Nej, tror jag inte.
Fast det var ju SD själv som begärde det.
Det handlar inte sex, alltså på något sätt om att man har det för första gången. Och det är så fruktansvärt mycket sämre än vad man trodde.
Nej. Nej, för allt man hade fått höra var ju att det skulle vara så hemskt.
Nej, jag tycker tvärtom. Allt man ska ha fått höra är liksom att sex är så fantastiskt. Och sen tycker jag att det har varit på något sätt en långsam uppförsbacke som närmar sig de förväntningarna som sex, som det finns på sex. Men att det ändå är...
Jag tycker också det har blivit bättre med åren.
Ja. Gud
ja. Ja, fast poängen med sex är ju inte att det ska vara bra heller. Utan det är ju själva begäret. Det är ju det som är så transformativt på något sätt. Alltså att så här, man kan känna i roten av sitt väsen en hunger efter en annanhet i andra människor. Och vad det innebär liksom, för att vara människa och för att stå i relation till andra. Nej,
okej. Okay. Fortsätt lite. Jag tycker det lät bra.
Men Victor, du kan inte recensera när jag...
Nej, men jag förstår vad du menar. Jag relaterar till den känslan också.
För det är hela ens hunger efter livet i stort. Alltså, som man kan känna på ett koncentrerat sätt när man verkligen vill ha en annan människa.
Ja, men jag tror att...
Och när den andra människan samtidigt vill ha en så blir det liksom exploderar och blir någon slags så här bortom... Subjektivt, det skojar bara Michaela.
Nej, men alltså jag håller med, det är ju så. Men jag tänker att för det mesta är sex absolut inte så. Och jag tror att det, för mig så har det så här, det är ju någonting som uppenbarligen har med sex att göra, men sex är för mig så himla mycket annat på något sätt som litterärt ämne. Jag tycker det är mer intressant då kanske att tematisera andra aspekter av sex än just den transformativa, alltså det begär som du pratar om.
Vad har du med dig för exempel?
Det ska jag alldeles strax läsa. Jag måste bara gå toaletten.
Nu borde vi ha någon så här hissmusik.
Ja, det borde jag ha.
Hissmusik är ganska sexigt, tycker jag.
Vi hade ju en anblick av Sara Larsson i förra avsnittet. Jag ska se vad jag kan...
Sara Larsson är inte så sexigt. Men hissmusik är sexigt. Det finns någonting med väntan i hissmusik som är...
Drake, Sex for Free. Den konstigaste sexskildringen i musiken.
Sexigaste låtraden från i år är från King Princess Hit the Back. När hon sjunger
Hit the Back.
Dirty girl with lots of passions staring at my fingers when I talk to you. Det tycker jag är fruktansvärt sexigt.
Svårt.
Vad är det du inte förstår? Föreställ dig nu, jag vet att det är svårt, men att det är en fantastisk sexuell spänning mellan oss och att jag bara stirrar på dina fingrar när du talar med mig. Nej.
Ja, jag trodde hon tittade på sina egna fingrar. Jag tänkte, men det är ju bara narcissism.
Det här använder jag för att onanera.
apropå handgrejer.
Men det är ju jättesvikande. Om man bara skulle sitta och titta på någons händer. Det är liksom bara...
Men sexuell spänning är väl svikande? Eller?
Att fast mer, det här var svikande på ett år. Alltså... Mina ögon är här. Sluta titta på mina händer.
Så det tycker jag att sexuell kontakt liksom bara kan ske.
Stirrande.
Stirrande
så gärna. Okay. Nej. Men tror jag att... Alltså det är ju jättekonstigt.
Tycker inte ni att händer är sexiga?
Nej, jag tycker att jag har ganska fula händer förvisso, så att det kan vara med det att göra.
Men det beror på vems händer.
Alltså... Jo, men någon man tycker är sexig om man tittar på dens händer. Kan man inte känna att det... Nej.
Men jag förstår vad du menar.
Jag tycker det är sexigt i livet överhuvudtaget. Jag förstår inte.
Jag känner mig extremt hämmad just nu. Jag tror faktiskt att jag har en klar uppfattning ändå.
Nu är hissmusiken över.
Men jag kanske är den här förolämpningen du gav Rebecca tidigare. Eller förolämpningen om Rebecca hade fått dras med hela sitt liv.
Cerebral?
Mm.
Du tycker det är sexigt att vara cerebral?
Nej. Jag kanske är så pass cerebral på ett negativt sätt att jag tror också att jag uppskattar framförallt skildringar av sex som inte går så bra.
Nej, jag håller med. Kan du ge mig lite vin?
Ja, kan vi byta vin?
Jag har faktiskt med mig ett bonusexempel sen också. Mm,
ja. Ja. Kan byta vin.
Hinner vi nog. Nu är den 3:30.
Det här är ett annat vin. Vem skulle ha sig vilket?
Det här är mitt, jag kan ta lite mer.
Vi klipper bort det här, va?
Aldrig.
Det här, nej. Ja.
Essentiell del av gästabudet.
Essentiell del av gästabudet.
Det här doftar faktiskt mycket bättre. Vad kostar det här?
100 spänn.
Det är en krona mer än mitt vin, så jag vet inte fan.
Ja, det tar lite vattnet.
Mm. Men helt okej, tyckte jag.
Ja, jag vet inte, jag gillar inte när det är så jävla lättdrucket. Det är därför man dricker Malbec, för att man vill att det ska liksom locka en lite med sin fyllighet.
Vin är lite sexigt.
Vin är fan sexigt. Det håller jag med om. Jo, men det är det verkligen.
Det smakar sex liksom.
Alltså, allt som är lite destruktivt är ju lite sexigt också. Särskilt om det är kombinationen av destruktivt och sofistikerat.
Ja,
och det kan
absolut.
Ju vin verkligen.
För därför är till exempel inte rökning sexigt, tycker jag. För det är inte sofistikerat.
Nej, det är inte så sexigt.
Det kan vara sexigt. Jag tar tillbaka det som att det måste vara sofistikerat.
På bild kan det vara möjligt.
Jag tycker snusande kan vara sexigt.
Nej, fy fan.
Ja, det vet jag inte.
Men jag gillar
då snusar såna... jag ändå.
Jag gillar verkligen så här ren levnadsmänniskor.
Gör du det?
Ja.
Jag tror att det är för att jag är en själv som jag inte tycker att det är så sexigt.
Ja, det här var mycket bättre. Förlåt, Lira.
Jag känner mig helt oversex när jag pratar med er.
Ja, men jag tror att vi är lite undersexed.
Ja.
Jag tror inte det.
Nej.
Victor tror att det kan vara sant, men jag tror inte att det är sant för dig.
Nej.
Jag tror du är lite mer frispråkig, kanske.
Men vi kanske har större glapp mellan liksom våra sexuella persona och hur vi pratar om sex.
Mm.
Jag tänker att din bild av mig är att jag är ganska hämmad.
Men du har ju sagt till mig, jag vet inte om du kommer ihåg den här långa monologen du höll för mig på bokmässan förra året när du var jättefull, när du berättade om typ hur undersexed du var och att du gillar vackra människor i allmänhet.
Ja.
Och hur,
ja, men det kommer jag ihåg.
Och du ville veta om jag tyckte att det verkade som att du hade homosexuella tendenser.
Oj. Jag kommer ihåg.
Jag kände att vi var vänner efter
det. Ja, men det var fint. Ja. Homosexuella tendenser ska jag inte kalla det.
Det är frispråkig och livrämmen känner jag hör hemma i samma text.
Men Victor, du är ju kanske den jag känner som... Jag tror uppskattar vackra män mest på ett sätt som jag inte tolkar som sexuellt, utan att du bara liksom blir så himla glad av en vacker man.
Ja, men det blir jag. Jag blir glad av vackra människor överlag.
Också att du helt urskiljningslöst säger om alla män och alla kvinnor också typ. Han är otroligt snygg. Han är så snygg. Han är otroligt snygg. Jag har hört dig säga så om 50 olika män kanske.
Jag älskar att titta på folk. Jag känner mig som, är det då man fluktar?
Nej. Vad är det för vokabulär?
Men jag gillar det mer och mer. Alltså vackra människor. Jag
tycker att det är. En vacker människa är väl en människa man tycker är attraktiv.
Nej, nej, det är något, nej, annat. Inte det är något annat.
Ja, verkligen.
Vacker är med en staty liksom. Mm. Det behöver inte vara en person man tycker så bra om. Eller någon.
Men hur kan man skilja personen från dess utseende?
Jag tycker inte man kan se på en bild om någon är attraktiv.
Nej.
Det är
nej.
Något helt annat. Liksom. Men däremot tycker jag att man kan se att den ser vacker ut.
Men tycker ni att någon kan vara vacker fast man bara, fan det är ingenting där. Den här personen är helt
absolut.
Väck i
huvudet. Ja, ja, ja. Absolut. Ja.
Men då är ju inte, då är det, det är ett nöje som är snabbt överstökat. Att titta på den personen.
Det är precis som en möbel kan vara fin. Liksom. Ja. Kolla, fint bord. Mm. Snygg man.
Sen tycker jag inte att någon, jag tycker inte att någon kan vara attraktiv om det inte är något där. Den kan vara vacker. Men det är som sagt, alltså det kan vara liksom...
Ja, jag har fått höra att jag saknar urskiljningsförmågan när det kommer till hur människor ser ut. Så. Alltså inte bara i vad jag väljer för partner, utan att jag inte har en förmåga att se vem som är snygg på ett objektivt sätt. Mm. Det kanske är sant.
Men jag tänker att gilla snygga människor är samma sak som att gilla snygg posa. Liksom. Det är... att vara ganska glad i yta.
Ja, men det är väl att man har ett estetiskt sinne.
Ja, men man gillar fint porslin kanske.
Ja, det gör man ju också.
Är det bara jag? Eller har så här, alla din praliner nu blivit med något slags krämigt innehåll?
Nej, men alltså den har tappat som fan. Alltså nu är ju allt typ likör och liksom... Jag tycker att det är...
Det brukar finnas typ nötter och sånt förut.
Ja, jag vet. Nu har de tagit bort allt.
Det är typ så här limekräm. Man bara,
ja, men fan gillar det.
Ja. Men delar vi den här observationen att prosan har blivit sexlös? Att den samtida svenska prosan är ganska pryd eller...
Jag tycker jag har skrivit lite om ligga till exempel. Mm. Men det har inte känts konstigt, så jag tror inte att det är någon allmän tendens.
Nej.
Det har nog känts mer konstigt.
Men Jonas Hassin Kimiri skulle inte skriva en sexscen. Har han gjort det?
Hoppas inte det.
Så Stridsberg skulle inte heller skriva en sexy sexy.
Men är det inte lite sex på gång i drömfakulteten, eller?
Är det inte i Beckomberga så är det väl flickan är med någon åldrad mentalpatient, tror jag, om jag minns rätt.
Och det är bra? Jag kommer inte ihåg.
Det är klart det är äckligt när en 14-årig tjej är hemma och sen...
Men är det bra?
Mentalpatient.
Nej, men det är alltså dåligt sex skulle jag säga. Eller det är frekvent i alla de här
nya... Jag tror det är skrivet som att det ska vara lite sexigt.
Okej. Okay. Jag ska också se, fan jag är lite blind. Jag tror också att jag har, ni vet såhär, Olof Lagercrantz skriver någonstans i den här typ om att läsa och skriva eller någonting, om att han alltid hoppar över naturskildringarna.
Ja, men jag tänkte på
naturskildringar är en helt annan sak.
Ja, jag känner ibland lite samma sak inför sexscenen liksom.
Man hastar igenom.
Typ, det kom en, vad heter hon? Helena Österlund.
Just det.
Skrev en bok som heter Min sårbara kropp som kom ut tidigare i år. Som var ganska bra sexscener. Och det är så här, hon skildrar på ett extremt snyggt sätt hur liksom det som börjar på ett okej sätt glider över i övergrepp.
Det är
inte bara bilden
hon har på omslaget där hon kissar.
Jo, det är lite
ljuv tycker jag. Det gör hon väl inte
på? Ja, hon kissar.
Jo.
Ja, då? Ja. Ah, okej. Okay. Det kommer jag inte ihåg.
Jag har inte läst boken, jag har bara sett omslaget.
Men det är extremt snygg gestaltning av på ett par ställen hur sex som börjar bra glider över i övergrepp. Vilket hon så här, hanterar briljant. Det är väldigt snyggt gjort. Men den är också så här, den går ut på sex. Hela dess grej är sex, den heter Min sårbara kropp. Och handlar om en kvinna som vill ligga jättemycket och så vill personen hon är ihop med absolut inte ligga lika mycket, därför tar det slut och sen försöker hon hantera den här breakupen genom att ligga med massa människor som hon träffar via nätet. Och jag bara kände att, för jag recenserade den i Sydsvenskan när den kom, och att jag bara inte var rätt person att ta itu med den här boken. Det bara var fel. Jag kunde liksom, jag märkte att det fanns grejer som var bra i dem, men jag gillade inte det.
Nej.
Det var bara någon så här... jag vet inte, det blev något fel. Där det kändes som att det var mig det var fel på snarare än boken. Vilket jag inte brukar tycka.
Varför? Jag tänker, alltså, vad är poängen med en bok som bara är massor av sexskildringar? Det är ju liksom något... extremt samtida att människan bara definieras utifrån sin sexualitet i extremt hög utsträckning. Och också det här, för att tala med Foucault, tvånget att bekänna, som nu på något sätt har blivit som alltså folk har tagit till sig det
som en lag.
Ja, som att det vore bra liksom tvånget att bekänna.
Som att det fanns något frigörande i bekännelsen. Ja. Snarare någonting som man är ålagd att göra.
Ja.
Nej.
Det är väl därför som jag tror att jag uppskattar sexskildringar som absolut inte är sexiga, som inte handlar om sex. För jag tycker att sex är på något sätt så extremt kommodifierat. Jag har liksom svårt att skaka av mig känslan av, alltså jag tycker på något sätt att sex som socialt fenomen är mycket mer intressant att läsa om, tror jag, av den anledningen. För jag tror att när jag tänker på sex rent allmänt, tänker jag nog oftare på det så än på liksom ett bejakande, härligt tänka på sex sätt. För jag tycker att det är oftare så man stöter på sex om man går omkring och är människa i det här samhället.
Men det är kanske andra motpolen till det jag pratade om med att det sexuella bor i en massa olika saker som inte räknas som sex. Liksom. Mm. När jag tänker på sex så tänker jag liksom inte på så här, åh, då ska vi vara nakna i den här sängen tillsammans och vi ska vara i de här positionerna tillsammans och så sen så ska vi komma på det här sättet. Typ. Mm. Utan när man liksom känner begär och tänker på sex så gör man det snarare antingen i det där kommodifierade och då äcklas man av sig själv. Liksom.
Fast jag talar
eller
inte
så
om
tänker man på så här små saker som så här stirrar på någons händer till exempel.
Mm. Jag tänker nog att det sex som jag pratar om tror jag är väldigt frikopplat från begär. I alla fall från mitt begär. Utan det är väl det som är så
äckligt och alienerande. Har du lyckats ta ut helt och hållet från ditt begär och från ditt sexliv?
Nej. Men däremot så... Alltså jag tror att det jag menar är när sex möter en kanske i form av en reklambild.
Mm.
Så. Att det är ju på något sätt, det kommunicerar ju sex, men det väcker väldigt, väldigt lite begär. Kanske inget, och det utstrålar heller inget begär, utan det utstrålar bara liksom att det här är någonting som ska...
Mervärde.
Ja, precis. Och jag tycker att... alltså om man kunde på något sätt kvantifiera hur många gånger man stöter på sex på en dag... kommunicerat, så tycker jag att det oftare är i den formen än som ett liksom genuint begär som kommer från mig och min kropp och min hjärna i någon slags speciell samverkan, så att säga. Och jag tror att det är så jag också är mer intresserad av att läsa om sex, för att jag tycker att det är typ påtagligare i verkligheten. Sex som bara, helt enkelt.
Men känner du inte begär som är liksom kodat, eller inte kodat, men kanaliserat i andra saker? Alltså så här, hela en sensoriska och sociala varande i världen, är inte det också i någon bemärkelse sexualiserat? Alltså i typ någon slags erosbemärkelse. Längtan efter världen.
Ibland, kanske. Men jag tror inte jag tänker på det i de termerna, utan jag... Jag tänker nog snarare att sex i sådana fall, att det går i motsatt riktning kanske. Att sex handlar om längtan efter världen och om kanske längtan efter skönhet. Mer än att det andra handlar om sex.
Hmm.
Jag tänkte bara precis att jag kanske är 100% agape.
Ja.
Och ganska lite eros.
Det är lite fint.
Det här är ju ett självtest.
Idé till personlighet.
Ja.
Inte 100, men så 70% agape, 30% eros.
Kan vi inte göra ett quiz och lägga ut på gästebudets hemsida där man kan testa sig själv?
Är du agape eller eros?
Exakt. Ja. Som stjärntecken.
Men tänk, eros eller Thanatos då?
Agape, eros eller Thanatos?
Jag tänker att de går ihop. Eller är det bara jag?
Nej, de går ihop. Men jag tror ändå man kan så luta åt det hållet.
Ja.
Jag tänker att en lutning åt ena hållet drar med sig den andra.
Att säga att man lutar åt Thanatos låter så himla självförhärligande.
Ja, töntigt. Va?
Varför är det självförhärligande att ha dödsdrift?
Jo, för att det låter lite så här, fan farlig jag är.
Jag
gör grejer som är dåliga för mig hela tiden.
Ja.
Fast det är ett vanligt problem, kan jag säga då, som arbetar som psykolog en dag i veckan. Det är många som har en väldigt stark dödsdrift.
Ja. Hur tar den sig? Vad är ett vanligt uttryck de tar sig? Att man gör saker som är dåliga för en, helt enkelt.
Ja, alltså det kan ju vara... Alltså, men dels alltså väldigt så här grovt och konkret, såklart, med självmordsförsök och självskada. Men jag tänker också alltså mer... Vissa människor liksom saboterar ju för sig själv hela tiden.
Måste det alltid vara ett problem?
Det är klart det är.
Fast det kan finnas något sant i att sabotera för sig själv också.
Alltså om det som man kan uppfylla i samhället är förfrämligande. till exempel. Så om man börjar sabotera det lyckade lyckliga livsprojektet.
Mm. Här har vi min kritik mot hur ni använder ordet subjekt.
Mm, det kommer.
För mig som är intresserad av Freud och Lacan och läser dem, så är subjekt är att kunna nå sitt subjekt och tala sitt subjekt och även tala sitt begär, som också är ett ord som liksom används alldeles för brett, tycker jag. Det är liksom det absoluta målet, och för att kunna göra det så måste man göra sig av med sitt jag och avskala hela sitt jag. Och det här när man går runt och saboterar för sig själv hela tiden, det är liksom, det är bara jaget som håller på sina olika sätt.
Du är inte så mycket för poststrukturalistisk maktkritik i allmänhet.
Nej,
Här går en avgrund mellan
oss. Här går en avgrund.
Men jag tänkte,
men måste det vara att det är ett jag som går runt och så, måste det vara jaget? Kan det inte också finnas något sant i att väga inordna sig och därmed, jag menar, en dödsdriften kanske hamnar på fel nivå då, men jag tänker så här att om du avkrävs att vara på ett visst sätt av en omgärande situation, så kommer du att väga vara det, kommer du sabotera för dig själv på vissa sätt genom din vägen.
Men då är det ju medvetet, då är det inte upprepningstvång, okay. Utan då är det ju liksom ett medvetet val att, ja men nu.
Men är det tanat oss eller er oss?
Men det kan väl ofta vara situationen att det kan framstå som frigörande för betraktare, som är så vad skönt med någon som är spelberoende. Ja. Någon som inte lever ett perfekta liv, men för den som är det så,
men
kan det vara
fruktansvärt. Eller typ, vad härligt med den här kvinnan som bara ligger runt, och så liksom applåderar folk till, och det kanske inte alls är bra.
Ja, hon kanske blir piss av det.
Ja.
Men hur könat är det här subjektet som du föreställer dig att man ska kunna nå fram till liksom? Är det överhuvudtaget manligt och kvinnligt? Eller är det ett subjektskap som går bortom könstillhörighet?
Bortom alla kategorier överhuvudtaget, tänker jag.
Så det är på något sätt ett metafysiskt jag?
Ja, förutom, alltså jaget kan man säga är imaginärt och uppstår bara i någon slags spegelrelation till omvärlden och till kapitalismen till exempel, och till andra människor.
Men hur har du tillgång till att kunna föreställa dig ett jag och dess begär som går bortom heteronormativiteten till exempel? Alltså hur är det ens möjligt?
Jag förstår inte frågan.
Rebecka, hjälp mig inte
frågan.
Jag vet inte. Jag känner att det här kan bli evighetslångt.
Viola, du är nya Viola på många sätt.
Verkligen. Exakt.
Alltså inte alls.
Jag
tänker att när Viola måste ha varit den som var mest woke i podcasten, så har ni tagit in mig som
är minst woke.
Den gamla folkpartisten.
Minst woke i Sverige.
Ja, vi hade så dåligt samvete över att liksom, vi kände att herregud, vad fan var vi framstod så konservativa. Men jag ska vi ta in Mikaela Blomkvist?
Till och med jag kommer att se lite woke ut i jämförelse med använda ord som bokhund.
Alltså Victor, vad är det för ord du har använt överhuvudtaget?
Får jag fråga en sak? Är vi alla lite nykonservativa på något sätt?
Jag skulle aldrig
etikera mig så. Det.
Men, punkt, här sitter du i vit långklänning.
På väg till mottagning på Nordiska museet.
Jag tycker inte ni är det minsta konservativa när jag har lyssnat på podcast.
Jag tycker att det är idiotiskt att tänka att det inte finns någonting historiskt värt att bevara. Som väldigt mycket av den samtida vänstern som har sålt sig till liberal individualismen tycks föreslå.
Ja, men samtidigt tror jag också att den utsag... För jag håller med, samtidigt tror jag att alla också håller med om det. Bara att ta sig olika uttryck. Ja. Det är så himla lätt att hålla med om det.
Det finns massor av människor som inte håller med om det överhuvudtaget.
Mm. Alla som vill typ att hela Svenska Akademin ska brinna ner till grunden. Så fast att något nytt kan komma fram. Precis. Och man bara, vad föreställer ni er då?
Men jag tror att de tror att de håller med om det. Fast de kanske inte riktigt... Alltså de ändå har liksom en impuls som säger att någonting är gammalt, det är de facto då dåligt.
Mm.
Så. Men jag vet, det kanske bara för att jag tycker... Jag kanske har fel. Det kanske är att jag projicerar för att jag tycker att det är så fullständigt jävla sinnessjukt att säga att allt gammalt är dåligt så att säga och bör inte bevaras.
Mm.
Så då kanske jag är att jag överskattar människor lite grann och tänker att då tycker ju alla det, för man är ju inte helt jävla
tappad.
Där precis.
Men mer sex.
Ja.
Alltså jag
något har... gammalt.
Det är rätt gammalt.
Något nytt.
Det är från Willy Kyrklunds Polyfem förvandlad.
Ja.
Och när kom den ut?
Jag tänker att det är inte är så sexigt sex.
Gud vad många manliga sexskildringar vi har haft.
Ja, absolut. Ja, för det här... Jag tror jag har valt den här sexscenen lite grann tror jag, för att den på något sätt... För Willy Kyrklund, den är från 64 den här. Och Willy Kyrklund är en otroligt osexig författare. Han skriver väldigt lite om sex, och när han gör det så är det på något sätt på ett ganska cerebralt sätt, tycker jag. Och jag tror att därför kan jag älskar Willy Kyrklund.
Hur många gånger har vi sagt ordet cerebral i den här podden nu? Tillräckligt många gånger för att jag ska lära mig hur det stavas.
Ja, kanske.
Titta på avsnittet kan vara en fonetisk avteckning av hur jag uttalade cerebral.
Så många lyssnare vi kommer på då.
Klick. Ladda ner. Den här scenen, det är alldeles i början av boken. Och det är en kvinna som heter Lykia som beskriver sin kropp. Hon pratar om att hon aldrig har upplevt lidande. Och hon verkar befinna sig i något ganska svävande sält stadium som är lite svårt att nå fram till. Och så säger hon till exempel här att jag är jungfruligt orörd av lidande. Självfallet, om jag till äventyrs hade utsatts för något lidande så hade jag lika gärna kunnat hålla inne med det och låtsas att ingenting hade varit och tala om någonting annat, eftersom lidande icke kan beskrivas. Men nu har jag alltså ingen som helst erfarenhet av lidande, vilket ger mig lika goda anledning att tala om något annat. Det tänker jag också göra. Min kropp är fulländat vacker. Eftersom jag är kvinna breder detta mig ett så att säga dubbelt nöje. Mitt namn är Lykia. Min kar heter Hector. Han är en helt vanlig kar. Vårt samlag börjar på nästa sida. Och så vänder man blad. Och då har vi så här... Ska vi väl ha så
här
liten...
Kan du säga något om det här dubbla nöjet?
Ja, jag har också funderat på det. Jag förstår inte vad det betyder.
Är det att det bereder en själv och mannen nöje? Är det
det bereder? Kanske då, kanske det är underförstått då att mannens skönhet inte bereder kvinnan nöje.
Eller vilket honom är, själv.
Eller honom själv, ja, eller hur? Jag tycker, jag
bara
förstår
Victor det. Man.
Min spontana fördom är ju att Willy Kyrklund inte gillar sex. Man...
Nej, men det är min tanke också. Jag tror inte han, jag kan inte se honom njuta av det. Det känns inte som hans grej.
Därför det... blir det ju såhär, bra sexskildring.
Ja. Nej, men jag relaterar.
Ja, nu vill vi höra vad nästa sida
precis.
Säger.
Precis, ja. För då är nästa sida då, deras samlag. Och det låter så här. Där. Nej, inte där, men där. Där. Nej, inte där. Nej. Där. Ja. Och jag vet inte riktigt vad alltså.
Vad konstigt och uppfordrande. Där.
Ja, det var nog mitt tonfall, kanske.
Lite väl många nej i rad,
tyckte jag. Ja, nej tycker jag är lite obehagliga, eller hur?
Men jag tycker att det här spelar in i någon slags så här samtida föreställning om sex som någon slags kalkylerat berörande av erogena zoner.
Ja,
precis. Ja, det gör det verkligen.
Ja.
Som så. Jag tycker är jätteobehagligt. Ja. När man ligger med någon som bara försöker map out ens erogena zoner och man bara,
det här är ju skönt.
Jag är inte en sexdocka.
Det lät lite som att så här kasta datorn.
Nej, men lite som liksom något slags famlande i mörker, tänker jag. Och så kan man liksom helt slumpmässigt hitta någonting som funkar.
Jag ser hur det här ser ut rent ortografiskt.
Ja.
Det känns ändå som din läsning stämde överens.
Ja, det var en bra återgivning. Liksom.
Tack så mycket.
Du har köpt en e-bok.
Ja, jag har köpt en e-bok. För det rent...
Tack för att jag har köpt den här boken, står nämligen i botten.
Jag vet.
I botten på sidan.
Ja. Jag är ju inte hemma så jag hade inte med mig boken. Och så kunde jag inte heller ladda ner på bibliotekets hemsida.
Om man bara såg det här, skulle man veta att det var en sexskildring då?
Om någon visade i det där stycket text och frågade vad är det här, så skulle jag nog ändå gissa, hoppas jag, sexskildring.
Ja, men jag tror jag.
Där, nej. Det är bara exakt så. Det är som att laga mat.
Ja. Sen står det ju också, det ska jag också säga.
Nej, genom att tappa saltkar. Ja.
Sänk plattan. Det står också DC ad lib under, som jag tror man brukar skriva i partitur, som betyder att man får fortsätta om man vid ad libidum, om man har lust.
Aha.
Ja.
Kunde han skrivit direkt efter det första däret och det första nej.
Det är sant.
Mycket annan modernistisk diktning också kanske.
Ja. Mm. Nej, men alltså jag valde den här för att det är typ den enda sexföljningen jag kommer ihåg.
Mm.
Alltså jag märkte det nu när vi valde det här ämnet, att vad finns det för några? Vad finns det för några?
Mm.
Och ja, jag kommer ihåg den i Parallella historier som Mikaela läste.
Mm.
Och den här.
Det är intressant vilka som dröjer sig kvar i minnet. Ja. Liksom. För det var verkligen en scen från Jack Hedéns God och opåverkad som jag inte har kunnat sluta tänka på.
Kan inte du läsa den nu då?
Ska vi dra in honom i det här?
Vi drar in.
Ja. Vi började ju direkt med att dra in honom.
Ja.
Så. Det är sant, det var du som
gjorde. Hoppas du lyssnar, Jack. Grattis i efterskott på 30-årsdagen.
Är han så gammal?
Ja.
Ja.
Det är väl inte gammalt?
Det gäller ju mig.
Det är vadå, 2 år äldre?
Ja.
Jag får inte säga att det är gammalt, för jag är ännu äldre.
Det är inte gammalt, Mikael.
Nej.
Men det är liksom, det är äldre.
Vi är äldre.
Det börjar bli lite påverka. Det börjar bli lite
bedömd. Det blev kallat medelålders av min 18-åriga svåger. Tycker
va?
Det är
absolut nej. Inte.
Då du är 29.
Då är vi 60.
Jag tycker nog medelålders.
För vi kommer leva till 120, eller vadå?
Jag tycker medelåldern är över 39 kanske. Mm.
Jag är ganska säker på att jag kommer dö när jag är 36.
Varför då?
Det känns så.
Pretto, tycker jag. Att ha en sån, nej.
Jag tror jag kommer dö på ett ganska heroiskt sätt.
Men... Jag tror ingen i vår generation kommer dö innan de är 80-90 år gamla. Utan alla kommer bara fortsätta och hålla på exakt som de gör nu. Och leva exakt samma typ av liv.
Säg
och
så inte
de
så!
Skaffa lite barn. Men inget kommer vara varaktigt. Utan man kommer skaffa barn. Och så sen 5 år senare tar det slut. Och så skaffar man någon ny. Och så kommer det bara liksom fortsätta och fortsätta för alltid. Precis så som det är nu. På ett fruktansvärt
sätt. Det låter jättefasansvärt.
Ja.
Ska du jobba i psykiatrin?
Sånt här får jag nog bli konservativ. Sånt här får jag nog bli superkonservativ.
Ja visst.
Men alltså det kommer inte finnas ett välfärdssystem om 50 år.
Nej.
Vad pratar ni om? Klimatförändringarna kommer att sabba samhället as we know.
Men vi kommer ha så pass mycket pengar så att vi bara kan fortsätta och fortsätta på samma sätt.
Det är vi tre, för vi fondsparar nämligen. Och det har vi också pratat om under Nobelföreläsningarna. I pausen mellan...
Så råkade ni prata om era fonder.
Ja, det var jag
inte bara det. Sätt.
Det var mitt fel tror jag.
Ja, det var fel. Det var Victor började. Och så satt vi tre tillsammans och pratade om våra fondinnehav. Och detta livestreamades tydligen på dn.se och man hörde också vad vi sa. Så Björn Wiman började twittra typ om Victors privatekonomi. För detta blev... Ja.
Tyckte jag var lite oschysst.
Ja, det var lite, det var lågt.
Jag tycker det är oetiskt.
Jag tycker också det är oetiskt faktiskt.
Samt eftersom du satt där.
Jag satt där. Jag pratade om mina fonder också, bara att jag pratade lägre än vad du. Men hörde inte
min bäst bär genom berg alltså.
Jag fick också sms. Prata tystare mycket, eller?
Ja, det var genant.
Så ni kommer vara välbärgade om 60 år, men jag kommer ha bättre.
Ja, det beror på hur det går för marknaden. Ja, det är sant.
Jag har inga fonder.
Men,
du ska köpa Cloetta-aktier nu.
Just det.
Men en rejäl ekonomisk krasch hade nog varit bra för litteraturen, tror jag.
Ja.
Varför då?
Ja, men du vet, kris föder möjligheter, bla bla bla.
Ja, det ger lite, först ger det död och sen ger det liv, tänker jag. Det är som en skogsbrand. Jättebra för skogen.
Det gör också att en del så här komplikationer i det läget du beskriver kan uppstå. Till exempel den här existentiellt ganska nya situationen i Stockholm, tänker jag, som ingen har skildrat än, att... man är ekonomiskt så fastbunden vid sin partner för att man har så stora lån till banken att det plötsligt blir omöjligt att flytta ifrån varandra.
Just det.
Det är ju så här helt ny kärlekserfarenhet.
Det är det enda som kommer att hålla.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen. Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hålla ihop människor framöver.
Ja, och det...
skulder.
Jag tror också det.
Så att banken äger ens kärlek, liksom. Man är tvungen, helt enkelt.
Det kommer ju säkert att bli värre.
Ja, det tror jag också.
Det är en spännande ny existentiell erfarenhet, tycker jag.
Verkligen. Är det spännande?
Är det verkligen så nytt också? Det här med att ekonomiska svårigheter håller ihop relationer.
Ja, men just den här sorten.
Kvalitativt annorlunda har fungerat när kvinnan var avhängig mannen för sin försörjning, liksom. Men om man beskriver det tillräckligt abstrakt så har det funnits länge. Men jag tycker det är spännande.
Gud, jag gillar depressiva samtalsämnen.
Ja.
Det här kommer aldrig bli en feel good podd.
Nej. Thanatos. jag kom på en bra sexskildring. Om jag får fortsätta.
Ja, kan du återge den nu?
WWF. Nej, men alla kan den. Till förruttnelsen. Den är väl lyckad?
Ja.
Jag kan inte den.
Vadå, Stagnelius?
Jag kan inte den.
Jag har aldrig läst litteraturvetenskap.
Det är väl en gymnasiedikt?
Men jag gick estet på gymnasiet. Tror du vi lärde oss något om konst och kultur?
Hasta och brud.
Förruttnelse, hasta och älskade brud. Just att bädda vårt ensliga läger. Förskjuten av världen, förskjuten av Gud. Till dig min förhoppning jag äger. Och så sen...
Är du nekrofil, Mikael?
Ja. Nu avslöjar jag mig. Vad hemskt. Nej, men den är litterärt lyckad och skildrar väl någon slags orgasm, brukar man väl säga, i tolkningen, eller hur, Viktor?
Ja, finns för olika. Ja.
Vad känner vi om Gertrude Steins kor?
Hennes kor?
Alltså, ko är ju liksom kod för orgasm i hennes...
Mm-hmm. Ko, alltså som djuret.
Min älskling ger mig en ko.
Nej.
Nej, jag har aldrig gillat det heller.
Nej, det känns inte alls bra.
Man tänker mocka, liksom.
Höga visan.
Ja, den är också.
Den är sexig.
Den reciterade vi på vårt bröllop.
Ja,
men fint. Stark som döden är kärleken. Mäktiga vatten kan inte släcka ut den.
Den är faktiskt underbar. Den är sexig. Den är så kåt.
Ja, den är väldigt bra.
Min vän är röd och glänsande, ypperst bland 10 000.
Ja. Det är kanske inte den bästa raden. Min vän är röd och glänsande.
Röd och glänsande, det är väldigt figurativt, så att säga. Jo, förruttnelse, hasta och älskade brud, att bädda vårt ensliga läger. Förskjuten av världen, förskjuten av Gud, blott dig till förhoppning jag äger. Fort smycka vår kammar på svartklädda båren, den suckande älskan din boning ska nå. Fort tillred vår brudsäng, med nejluk och våren ska henne beså. Slut öm till ditt sköte min smäktande kropp, förkväv i ditt famntag min smärta. I maska lös tanken och känslorna upp, i aska mitt brinnande hjärta. Rik är du och flicka, i hemgift du giver, den stora, den grönskande jorden åt mig. Jag plågas här uppe, men lyckliga bliver där nere hos dig. Till vällustens ljuva förtrollande kvalm, och svartklädda brudsvänner följa. Vår bröllopssång ringes av klockornas malm, och gröna gardiner och stölja. När stormarna ute på världshavet råda, när fasor den blodande jorden bebo, när fejderna rasar, vi slumrar upp båda i gyllene ro.
Ja, det finns ju folk som gillar sånt.
Nej, det är fantastiskt. Jag gillar det
också. Den är fantastisk. Ja. Men jag har svårt nu när jag läste den, och orgasmtolkningen känns inte rimlig.
Nej, man, det är sådär, han blandar ihop två bildplan, liksom. Vilket gör att det inte blir helt lätt att dra ut en entydig tolkning, tänker jag. Den handlar ju om dödslängtan.
Ja.
Och om att gifta sig, om kärlek.
Ja, men det är Eros och Thanatos.
Ja, och så kombinerar han de båda i liksom ett rebus som inte riktigt går ut. Jag tycker det är det som är underbart med den. Att det går liksom inte att säga exakt vad den handlar om. Mm. Utan det är bara två egentligen oförenliga bildplan som gifts. Så det är mer så här... det här är poesi. Det är liksom en uppvisning av hur snyggt man kan göra någonting. Ja. Och det är ganska underbart.
Ja. Det finns en, jag tänkte, Lyra håller inte med.
Det kanske också sättet du läste det på, som var så himla typ hetsigt och inlevelselöst.
Ja, så när jag
Det finns en dikt av Platon som jag kommer tänka på lite när du pratade om den här på något sätt, jag vet inte, transcendentala sexet kanske.
Som Eros.
Eros, som handlar om att han kysser en, tror jag, yngre älskare. Och det är bara ett par rader typ, och så jag kommer inte ihåg hur det är exakt, men på svenska ungefär, när jag kysser Agaton så hoppar själen upp till halsen och försöker, eller till munnen kanske, munhålan, och försöker hoppa över, att då liksom hans själ försöker hoppa över in i mans kropp. Jag tycker det är ganska fint.
Ja, det är bra.
Det är liksom sån lite äcklig, men också väldigt precis vad han menar.
Det är ju sån där mötet mellan det förfrämligande och mötet med en annan människa. Kan det någonsin vara något annat än ett förfrämligande?
Precis. Kan själen någonsin hoppa över? Inte riktigt. Men den försöker. Jag tycker det är fint i den.
Skräckbild.
Ja, men en härlig.
Varför är det en skräckbild?
En själ som, tänk för Agaton, och kysser den här gubben.
Men det är ju Platon.
Gubbens själ.
Om ni känner på den cerebrala, är inte Platon sexig då?
Ja, man ska inte klaga det.
Jag har inte skrivit under på det här cerebrala.
Nej.
Okej, du har inte avslöjat så mycket alls.
Nej.
Om dina sexuella preferenser. Utan att du
är konservativ. Jag är skamlös, men pryd.
Är du skamlös? Hur då?
Nej, jag skäms
inte du över en massa saker?
Jo, men de
har inte med sex att göra.
Nej. Skäms. Nej.
Det enda gången jag sett dig riktigt generad, det var nu under den här Nobelkonferensen.
Ja, men
när du hade pratat om dina fonder.
Ja.
Det var mer det här
det att bli tjuvlyssnad
på. Ja. Men jag tycker det är jättefel att de sände ut
det. Ja, det var inte det att någon av oss sa något särskilt grovt. Alltså, det var bara det att här sitter man och
man kunde ju sagt något annat. Man kunde ju sagt vad fan som helst.
Mm.
Nu råkar det vara något helt harmlöst.
Gud, man kunde ju skvallrat om någon liksom.
Ja.
Ja. Det vore fan typiskt också.
Det händer ju.
Det har ju verkligen hänt.
Ska vi avrunda med Jacqueline?
Ja, vi avrundar med Jacqueline.
Då hinner vi inte med Tommy Berggren.
Okej, vi kanske måste liksom trycka in Tommy Berggren sen.
Vi kan mixa ihop dem på något sätt.
Mm.
Nej, men för er som inte har läst God och opåverkad, som jag tycker i stora drag är väldigt bra. Alltså slutet är väldigt dåligt, men jag tycker att den är underskattad. Hur som helst, så bedrar huvudpersonen systematiskt sin flickvän med olika Tinder-dejter. Han slampar runt genom hela Stockholm. Han ligger bland annat med en tjej som heter Esther, som han vet har kondylom, men tar medicin för det, så de tänker typ att det inte ska smitta eller någonting. Naturligtvis får han kondylom. Han går till läkaren och liksom, det är ganska grafiskt hur de bränner bort hans kondylomvårtor. Och efter det så får han med sig en medicin hem som färgar liksom huden och händerna blå på ett sätt som inte går bort när han försöker tvätta bort det. Då kommer det här lilla stycket som har stannat med mig. Esther skriver att jag borde skicka en dickpic på kondylomkuken. Jag frågar om hon gillar blåprickiga kön. Det är min favorit, skriver hon.
Liksom börjar gurgla. Alla här verkligen kryper ihop.
Ja, eller hur?
Jag känner att jag vill se den här dickpicken också.
Nej.
Men,
Gud, det är det sista man vill se.
Det är min favorit, skriver hon. Först har jag några bilder med de blåa prickarna. Det är en väldigt bra mening. Sen går jag till badrummet och tvättar bort dem. Såren syns fortfarande. Jag kan inte bli hård. River av några längder. River av några längder med toalettpapper och lägger dem på sängen. Slår upp datorn. Efter några minuter är jag hård. Lägger datorn åt sidan och trycker snabbt upp Snapchat. Men det mjuknar ju fler bilder jag tar. Magen ser tjock ut när jag ligger ner och benen blir för smala i den vinkeln. Jag ställer mig upp, men ovanifrån ser organet helt främmande ut och fötterna syns för mycket. Vill inte stå helt bredbent heller. Lägger mig ner igen, sluter handen runt om. Ollonet glänser. Jag putsar bort försatsen. Med det svartvita filtret syns såren inte alls. Det här är ju peak alienationssex.
Ja, jag också, jag tycker det är bra.
Jag tycker
också
jag tycker det var bra skrivet, ja. Håller jag med om. Ja.
Tycker också, för det är verkligen en erfarenhet just så här att man, när man ska på något sätt ta en bild som ska signalera något slags omedelbar upphetsning och att det ändå kräver så mycket regi.
Har du erfarenhet av det här?
Kanske. Men jag tycker att det är en erfarenhet som börjar gestalta. Ja. Jag tycker det var en bra gestaltning.
Ja, jag tyckte det var riktigt bra.
Och det här bekännelsebegäret som du pratade om tidigare, Michaela. Alltså det blir ju så draget till sin spets med den här könssjukdomen som också ska sexualiseras på något sätt. Så att det verkligen slår över i bara själens äckel.
Ja, det är man riktigt vidrigt.
Verkligen. Ja, men verkligen det här att man liksom inte försöker vara... alltså hemliga för varandra på något sätt. Utan men det är som att inget handlar längre om att framställa sig själv på bästa sätt. Utan det är mer som att man bara ska komma och vara såhär, så här är jag.
Snälla, acceptera mig oavsett.
Ja, precis.
Din kondylom är min.
Oavsett hur äcklig jag är så ska nej.
Tänk på mitt.
Jag förtjänar att bli älskad på grund av någon slags inre kärna av mänsklighet.
Man bara, jag är teorin. Kan du begära det efter 22 B-kursen i konstvetenskap? Nej, tror jag inte.
Fast det var ju Ester själv som begärde det. Hon sa att det var det bästa hon visste.
Ja, just Ester. Åh, Ester var äckligt. Äcklig hon är.
Men om det är hennes game är det väl...
För jag började se, jag kunde inte ens se färdigt än, för jag tyckte att det var så hemskt. Men den här dokumentären Paning, om ni har sett det. Det handlar om två ungdomar som möts och så får man liksom följa hur de inleder en relation. De är 20 kanske. Och då är det liksom bara så här att, alltså innan de ens har legat med varandra så håller de på att ha liksom en så här konstig chatt om att säga, ja men vad gillar du och hur vill du ha det och hur tänker du och hur har det varit när du har legat med den och den. Och det är liksom, alltså det är så enormt tekniskt bara och som att man gör någon slags, ja men som att laga mat. Mm. Det är som att de sammanställer ett recept som de ska utgå.
Har du några allergier?
Ja.
Ska vi skaffa några tillbehör innan vi sätter igång?
Ja, precis.
Är du en sån som gillar koriander? Ja.
Om du köper basilika...
Finns det någonting i det här som tilltalar mig, ärligt talat? Men det...
På ett sexuellt sätt eller på ett cerebralt sätt?
Cerebralt tror jag. Jag tycker att det är ganska snyggt, kanske. Det är sorgligt, men det är inte sorgligt.
Nu pratar du om receptet för sex och inte kondylom.
Ja. Kondylomkuken tycker jag nog inget särskilt om. Det är bara bra gjort.
Jag tycker att det är antitesen till det här samlaget i Fanny och Alexander när Jarl Kulle och Pernilla August har sex. Och det är så himla så här svensk, frodig, hej vad det går, knull. Liksom. Och det är så på något sätt, det är ju inget man blir, det tycker jag tycker det är en väldigt bra sexscen, för den är verkligen inte upphetsande på något sätt. Samtidigt som den också är så... De också ligger och skrattar, typ. Alltså det är ett väldigt liksom på något sätt kul, opretentiöst sex. Motsatsen, kanske, till det här planerade, överlagda, lite neurotiska. Som ju kommer ur en god tanke. Som
ja, det man ska finns försöka... något sant i det, tänker jag.
Ja, men det finns absolut. Alltså jag tycker det är väl jättebra att man... Alltså, jag hade tyckt att det var ganska... osexigt, tror jag, personligen, att gå igenom det sådär...
Fruktansvärt osexigt.
Innan, liksom.
Men ja, jag tycker också det. Fast, alltså det är en sak att man måste prata om vissa saker om man ska ha en viss typ av sex.
Ja, ja, absolut. Liksom.
Men det bara finns en nervositet i det där, osäkerhet, jag vet inte.
Det blir så nevrotiskt med stoppord och nej också. Ja, som det att det skulle vara ett misslyckande så fort någon inte vill någonting.
Ja, eller jag tycker också det finns något sånt. Jag tänker att idag så är det väldigt hög status att kunna prata om sex och så här veta vad man gillar. Och jag har väldigt svårt att känna igen mig i det här att man vet vad man gillar, för jag tycker det är helt olika beroende på situation. Typ.
Det är eller som att man alltid skulle vara ensam när man har sex.
Ja, exakt. Och som att man har så här, man radar upp liksom en lista att jag gillar det, men inte det. Man, vem funkar då? Liksom?
Men jag tänker, man vill väl bli överraskad. Ja, det är väl liksom hela poängen.
Ja. Man vill ju göra något tillsammans.
Ja. När man hittar något, precis. Något speciellt med den personen.
Vill Tommy Berggren göra saker tillsammans?
Mikael
hade ju också en fantastisk Facebook-tråd som pågick i alla fall i ett halvår.
Ja,
jag vill upp de godaste bitarna från Tommy Berggrens memoar.
Ja, som jag tycker är fantastisk. Så det är inte att jag försöker håna honom, utan jag har en teori om den här självbiografin. Att han hittar fram till ett specifikt göteborgskt språk.
Nej, det låter bra.
Och liksom en göteborgsk livsattityd. Så.
Hur kan man inte älska Tommy Berggren?
Ja,
det går bort.
Men hur kan det vara sexigt?
Nej, det jag har inte sagt att den är sexig.
Nej.
Jag säger att den är språkligt intressant, tycker jag att den är. Men jag tänkte på den nu, självbiografin nu när vi skulle ha sexskildringar. För att jag minns det som att det är enormt mycket sexskildringar i den. Och att den är delvis liksom pornografisk i hur den skildrar sex. Men det finns också något intressant kring moral i den. Det är också en del sex med prostituerade. Och det var faktiskt det jag tänkte läsa om.
När han är horkund.
Ja, precis. Ja.
Ledsen att jag introducerar det här året. Tänk om jag hittar på det. Det kan jag omöjligen ha gjort.
Nej, men jag känner att det ringer en liten klocka.
Ja.
Horkund.
Detta är då en ung Tommy Berggren som är i Brasilien för att spela in film. Och han har precis gift sig innan han åkte till Rio de Janeiro.
Och var också kanske världens vackraste man vid tillfället.
Ja,
gud vad fin. Kan du visa en bild?
Ja.
Så att jag kan få perspektiv på om jag har någon sinne för objektiv.
Alltså han var så, jag tror ingen är...
Har han ansiktsbehåring?
Nej.
Nej.
Usch, det gillar jag inte alls.
Nej, inte jag heller. Nej, men jag tror att det är...
Jag kan inte skaffa mig.
Ja, det kan faktiskt vara problematik. Precis.
Ja, men lite söt.
Alltså, så fruktansvärt.
Ganska lång också, va?
Ja, det tror jag. Han är otroligt snygg.
Ja, men i kvarter korpen och så tack.
Och att han är också snygg i typ 50 år.
Ja, jag vet. Verkligen.
En förebild för oss alla.
Ja.
Jag undrade också, för jag lyssnade igenom podden nu innan jag själv skulle vara med. Och då sa du, Viktor, i något avsnitt att du försökte bli mer alfa och lite mer manlig. Och då undrar jag om det för att jag...
Du uppfattar mig som jävligt beta.
Nej, jo.
Det är rådringat.
Jag vet att ett år på bokmässan så sa jag till dig att du var för beta och att du skulle bli mer alfa. Genom att läsa Tommy Berggrens självbild.
Okej, det kommer jag inte ihåg, men jag ska ta till mig det rådet och faktiskt göra det.
Har du för vana att gå runt och recensera huruvida folk är alfa eller beta?
Jag förespråkar det verkligen.
Inte till deras ansikte. Men jag tror jag skojade med Viktor.
Är du säker?
Läs nu.
Att leva är att känna, heter kapitlet.
Jag måste bli vinat i halsen.
Är förälskelsen acceptabel? Förälskelsen har i mitt liv, när jag ser tillbaka, varit nödvändig, necessary, importante. Ibland nästan ofrånkomlig. Förälskelsen, om jag ska kalla det så, innebär för mig även att få stilla min stora impulsivitet och nyfikenhet på de kvinnor som jag har velat komma nära. I Rio de Janeiro hände det sig att jag utanför en klubb på Copacabana såg en bild av en flicka utskuren i naturlig storlek på en pappskiva. The Tiger Woman. Jag tyckte hon var extremt tilldragande, upphetsande rent av.
Vänta, den här
pappfigaren.
Ja.
Han är levande.
Så jag gick in och slog mig ner. Efter ett tag frågade jag när showen med The Tiger Woman skulle börja. Då upplyste en annan vacker flicka mig om att The Tiger Woman var sjuk. Så det blir ingen show. Den här flickan, som också var oerhört tilldragande, slog sig ner in till mig och vi tillbringade kvällen tillsammans. Jag följde henne hem. Vi älskade och jag sov över hos henne. Nästa dag gick vi ut på Copacabana och Helena, som flickan hette, ville shoppa. Jag förstod efter ett tag att det var hennes sätt att ta betalt för nattens lekar. Hon köpte lite grejer, en scarf och en blus. Sedan gick vi på en schweizisk restaurang och åt fondue.
Inte sexigt. Fondue, inte sexigt.
Man hoppar.
I slutet av middagen var vi förälskade, åtminstone jag. Vi var sedan tillsammans under nästan hela min vistelse i Rio. En dag när vi åt middag så tog hon min hand och sa: Tommy, darling, I stopped working. Jag förstod inte omedelbart vad hon menade, men hon fortsatte prata, så begrep jag att hon hade slutat att ligga med andra för att hon nu verkligen tyckte om mig. Yes, now it's only you and me. Jaha. That sounds good, sa jag.
Thank you. Vi hade, Helena och jag, en underbar tid tillsammans. Vi sågs i stort sett varje kväll. Det blev tydligt för mig efter ett tag att flickorna som arbetade på den här baren levde i någon slags halvprostituerad tillvaro. Och det innebar att de gick hem med män som de själva kunde tänka sig att älska med. Och sedan såg de till att få någon sorts ersättning för det. Jag fick också veta att Helena hade en liten dotter och som bodde hos hennes mamma i en av favelorna. Alla på klubben och Helenas väninnor hejade på oss med entusiasm. De sa ibland till mig att Helena är verkligen kär i dig, Anjo. Det är så underbart alltihop. Jag kallades ängen, Anjo, för min blonda kalufs. Flickorna, han hade blonderat sig för en filmroll.
Jag tänkte säga.
Det är han tyvärr inte så snygg i. Flickorna envisades med att kontrollera om jag var en äkta blondin genom att helt enkelt dra i mina shorts och titta på andra ställen. Sen så är det en lång passus där han försöker ragga upp någon jätteung adelsflicka samtidigt som det här pågår. Men jag tänkte jag skulle läsa om när han väl träffar The Tiger Woman också.
Ja, det sa jag helt genuint.
Ja. Jag måste gå och köpa den här boken på vägen hem.
Så ja. Ska vi se. Och du också kan berätta så att den här adelsflickan, han får inte göra något med henne för hennes familj är så viktig, men då är det något poolparty och så vill han ha kontakt med henne och ge henne ett minne av honom själv och av hans kropp då, antar jag. Så då klipper han av tvättlappen på sina badbyxor och så lägger han tvättlappen i hennes hand.
Ja. Otroligt osexigt.
Ja, framförallt är... obegripligt.
Ja, men han har någon detaljkänsla ändå som är helt magisk.
Ja, det är någon detalj och en känsla i kombination.
Ja,
nu ska... Magi!
Yeah. Nu ska jag läsa när han träffade Tiger Woman. De flesta kvällarna var jag på klubben med Helena. Och när jag satt där en kväll och var ganska berusad så sa de i mikrofonen: "And now, ladies and gentlemen, the Tiger Woman." The Tiger Woman kom in i sin minimala tigerbikini och dansade precis framför mig och Helena och alla hennes väninnor. Även Helena och väninnorna visste hur tilldragande Tiger Woman var när hon dansade, så de skojade genom att hålla för mina ögon. De ville inte tillåta mig att titta på dansnumret för Helenas skull. När The Tiger Woman hade gjort färdigt sitt dansnummer så försvann hon in i en korridor bakom baren. Jag hade, då när jag hade sett henne dansa, konstaterat att hon var så attraktiv och påverkade mig så starkt sexuellt att jag kände att jag ville ha henne. Jag måste ha henne. När jag satt där vid bordet och såg The Tiger Woman gå in bakom scenen så tänkte jag så här: jag gick ju faktiskt in på den här klubben enbart för att jag såg den bild som fanns på The Tiger Woman utanför baren. Jag reste mig upp.
Jag är så jävla bra.
Jag reste mig upp och Helena frågade vart jag skulle. Jag sa att jag ska gå in och tala med flickan som dansade. Då sa hon: "Sluta nu, det ska du inte alls. Anjo, varför säger du så? Är du inte riktigt klok? Du har druckit för mycket, du har ju mig, det är ju vi." Hon blev arg. Helena,
inte så mycket undertext på dem.
Helena, minns du att jag kom in på den här baren för att jag ville träffa den där flickan som just har dansat? Nu är hon här och jag vill fortfarande träffa henne. Så gick jag in bakom scenen och i ett litet kryp in satt The Tiger Woman. Vi pratade lite, tände en cigarett och jag berättade att jag ville ha henne och undrade om hon ville ha mig. "Det går bra. Jag ska bara klä på mig. Men inte du tillsammans med Helena?" "Ja, jo, kanske det, men jag vill vara med dig. Jag vill gå härifrån med dig." "Jag vill gå härifrån med dig också", sa hon. När The Tiger Woman och jag sedan skulle ge oss av måste vi passera genom klubben och där satt Helena och hennes väninnor och alla musiker som jag hade lärt känna och tittade på vår sorti. Det var alldeles tyst. Så plötsligt skrek Helena till på portugisiska och kastade ett glas efter mig när jag försvann ut. Jag och tigerflickan åkte ner till ett kvarter som jag av produktionsledningen hade blivit varnad för att vistas i. Det var hög kriminalitet och livsfarligt att vara där. Folk sköts ihjäl var och varannan dag. Vi kom upp till flickans sovrum och hon frågade om jag ville klä av henne, vilket jag gjorde. Så älskade vi. Jag minns fortfarande att det var en väldigt intensiv och njutbar stund. Under det att vi älskade kom en stor svart man in i rummet med bongotrummor.
Nej, Det här blir så fel.
Nej, det här är... Alltså, jävla skön.
Det står så. Under det att vi älskade kom en stor svart man in i rummet med bongotrummar under armen. Han lade också ifrån sig en pistol och jag blev orolig. Men han sa...
Men fortsatte älska.
Ja, ja, det tror jag.
Ja, alltså det är ju Tommy.
Precis. Don't mind me. I'm leaving. Have fun. Så försvann han. När vi hade älskat låg vi kvar i sängen och rökte och pratade. Hon berättade att hon hette Ava och att hon visste att jag var i Rio för att filma. Och frågade mig om skådespelaryrket. Ja, bla bla bla. Så fortsätter det. De älskar igen.
Kommer mannen in och hämtar sina bongotrummor?
Nej, det händer inget. Men däremot så återvänder han till klubben. Och då skriver han...
Tommy alltså?
Ja. Vi hade haft det skönt och blivit vänner. Och när vi skildes så kändes det... det som hade hänt bra och naturligt. Men jag hade nu blivit helt nykter och förstod att jag hade uppträtt fel och respektlöst mot Helena. Jag skämdes. Jag gick inte ur bilen. Jag kunde ju inte gå in och träffa henne efter vad jag hade gjort. Så jag gick ner på Copacabana Beach. Jag hade köpt några stora amerikanska magasin, Life och Look, som jag bredde ut på stranden. Så lade jag mig på tidningarna med en tidning över ansiktet och somnade till vågornas jämna rytm från South Atlantic Ocean.
Vackert.
Visst är det fantastiskt?
Ja, det är bra.
Jag tänker, men detta är ju en människa som bara kör.
Ja.
Dels när han skriver, men också i livet, får man tänka
sig. Ja, för det finns ju ingen undertext för att det inte fanns någon undertext.
Nej.
Det var vad det var.
Ja, jag tror han beskriver situationen väldigt sant.
Ja, jag tror också det.
Det var vad som hände.
Och det här är ju det man vill ha litteratur till, för att få en inblick i, på något sätt, människor som inte liknar en själv. Eller jag menar, det är ju jätteintressant att den här människan på något sätt gestaltar sig själv på det här sättet.
Ja, alltså jag förstår precis vad du menar, att jag hade mått bra av att lära mig lite av
Tommy Berggren. Ja. Det här är huruvida Victor är alltid bete.
Men det var också...
Så himla lite, Victor.
För vi var ute i lördags. Eller du var ju med ute i lördags.
Ja.
Och sen när du hade gått så låg det en paisley-mönstrad sjal kvar. Och det var någon som höll upp den och sa... Är det Victor som har glömt den? Och så tänkte jag, men det är ingen chans att det är Victor som har glömt den.
För det här är en alfascarf.
Ja, Tommy Berggren har ju alltid
precis. Då sa jag, det är väl snarare Tommy Berggren som har glömt den. Men vad fin Victor hade varit i en sån sjal.
Ja, då måste jag kanske skaffa en sån sjal. Det är ett bra råd.
Är alfa och beta något som bara gäller män?
Nej, det går rakt igenom.
Det... Fast när jag skrev på min Instagram att jag tyckte det var beta och lugg som jag har. Då var det massa män som skrev till mig att alla kvinnor är beta.
Jaha.
Men privat eller?
Ja, ja.
Det håller inte alls med om.
Nej, det håller inte. Jag skulle säga att jag känner fler män som är beta än jag känner kvinnor som är beta. Jag skulle säga att ni tre är ett alfa, alla tre.
Ja, jag har fått höra att jag är en A-kvinna.
Ja.
Vad betyder det? Det är samma sak.
Jag antar det.
Kristoffer Andersson förklarade för mig under en kvarts samtal att jag var alfa.
Du är alfa.
Så jag måste ju tro på det nu.
Ja, men jag tror det.
Absolut. Och jag tycker, Victor, du är mer alfa än du tror.
Åh, Rebecka,
ja.
Du är en bra kompis.
Jag menar det.
Nej, men tror
Vad betyder det ens?
Jag vet knappt.
Kristoffer sa någonting i stil med att om man alltid känner typ att man inte behöver det här, eller att man är värd bättre, eller att man skulle kunna vara med någon annan lika gärna, eller att ens självkänsla inte hänger på bekräftelse från den andra personen.
Ja, men är man stark, tänker jag.
Tänker det en form av vissa former av ängslighet.
Ja.
Typ man skriver en text, man vet att den kommer göra bara som ett exempel, man vet att den kommer göra folk arga, också folk man tycker om. Arga.
Det är väl något alla fyra här gör regelbundet.
Ja, ja. Och man litar också på att de man på riktigt bryr sig om kommer bli arga på texten, men de kommer inte liksom vilja spola ner i toalettstolen bara för att man gjorde någonting de inte håller med om.
Eller om de skulle vilja det, så är det their loss och inte ens egen.
Ja, precis.
Ja, för då, precis.
Det är ändå någonting så att, det är någonting som ändå regelbundet, man måste konfrontera människor som är arga. på för saker man har skrivit. Eller även om det är någonting som händer i regelbundet. Men...
Jo. Folk blir arga på mig utan att berätta det för mig.
Är det så?
Mm. Men det är också ett tecken på att man är alfa, för att de vågar inte ens.
Det var typ så jag blev mobbad på högstadiet. Alltså jag blev inte mobbad, men jag hade folk som så här skar sönder däcken på min moppe. Det här var i Norrland. Och typ så här stal mina kläder i omklädningsrummet. Men jag fick aldrig reda på vem det var, för nej, att jag var alfa.
Men och det är ju beta att göra så.
Det är så jävla beta att göra
så. Ja, man står upp för sina konflikter, tycker jag.
Nu måste jag gå till Cityterminalen alldeles strax.
Får jag bara berätta om när Tommy Berggren raggade på min kompis mamma?
Jag hoppas att det skulle vara det.
Vill verkligen höra.
För inte mig. Men Tommy Berggren, detta var ett övergångsställe vid Nybroplan utanför Dramaten. De möts mitt i övergångsstället. De kommer från olika håll. Tommy Berggren går övertydligt in i henne, kanske boxar henne i sidan med armbågen och säger: oj då, då måste jag få bjudas på en kaffe som kompensation.
Gud, vad underbart.
Ja, hon säger, det
var gjort. Hon säger nej.
Skjut.
Ja, några månader senare så ser hon så rubriken i kvällstidningen då om att Tommy Berggren har träffat en ny kvinna. Och rubriken är: vi träffades vid ett övergångsställe.
Ja, för det gör han ju.
Ja.
Monica.
Ja, Monica, ja. Exakt.
Är det
var det samma bok?
Eller är det allt från det samma bok?
Jag har ju läst hans 500 sidor långa själv. Det finns en del kunskap om Tommy Berggren. Ja. Han är ju också rätt gammal, så det kan ju helt enkelt vara att han bara är pensionär på ett helt vanligt sätt.
Ja,
ja, men skrikig och jobbig som de är.
Pensionärer.
Tycker du det?
Jag tycker de är ganska... De har ju slutat bry sig om hur de uppfattas av andra människor.
Ja, jag kommer bli sjukt på pensionärer.
Vilka då? Alla?
Många.
Jag kommer bli så jävla bra pensionär.
Du ska bara bli 36 år gammal.
Ja, det var jag tror. Det var jag tror. Jag tror att jag kommer dö av en sjukdom som är ganska okänd, som tar alldeles för lång tid för vården att hitta.
Som sätter in när du är 36.
Nej, jag lider förmodligen av den redan.
Ja. Ja, nej, jag tror du får väl bara testikelcancer som alla andra.
Ja, det är också möjligt. Ja.
Jag tror jag kommer dö. Jag tror jag kommer dö av den vanligaste cancerformen när jag är genomsnitt, alltså 83 eller vad det är.
Vilken är det?
Vet inte.
Inte det bröst.
Det lär väl bli värre. Ja, kanske, men det brukar man inte.
Det är inte
dö.
Den dödligaste.
Nej, det vanligaste dödliga. Lungcancer kommer jag inte få.
Man dör inte så lätt av cancer så sent i livet heller. För att då cellerna delar sig så långsamt. Så att cancern...
Hur kom samtalet om sexskildringar?
Eros!
Talos!
Är det någon som har några sexiga sista ord? Victor,
jag har väl sagt ett sexigt ord. Alltså. Men,
köp Avanza Global tyckte jag var ganska...
Min tjej har en rad från Lars Norén som hon brukar citera, som jag tyvärr inte kommer ihåg, men den är väldigt bra. Det är typ
fan är det?
Kyss. Jag kysser min panna i ditt sköte eller något sånt.
Va? Det låter helt anatomiskt.
Och när brukar hon citera det här?
För att det är kul. För att typ Lars Noréns första dagbok, den som är riktigt bra. Den som är bättre än hans sena dagböcker. Den från 70-talet. Mm. Diktsamlingen som heter typ dagbok.
Dagbok 76 ja, till eller vad det är.
Jag kysser min panna i ditt sköte.
Men hur gör han det? Det låter jätte... Jag förstår inte.
Ja, men det är så.
Men då kysser ju hennes sköte hans panna om han liksom stångar.
Ja, men det är väl frågan vem som har agensen i situationen kanske.
Jag tycker inte den är bra.
Nej, jag gillar den inte.
Nej. Det här var podcasten Gästabudet.
Glad att ni lyssnar på Gästabudet.
Jättekul att ni lyssnar på Gästabudet.
Ni 300 som gör detta. Vilket jag tycker är ganska imponerande.
Det är det. Oj,
jag hade gjort en tidskrift så tänkte jag att mycket personer hade det.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.